As you know from your program, the subject for this lecture is Christian liberty.
Som ni har sett på programmet så är nu ämnet den kristna friheten.
Christian liberty is a very, very broad subject.
Detta ämne är ett mycket vittomfattande ämne.
In 1520, Dr. Martin Luther wrote a book on Christian liberty.
1520 skrev Martin Luther en bok om den kristna friheten.
And in that book was called Die Freiheit eines Christen Menschen.
Och den boken kallades En kristen människas frihet.
In the book he makes the point that the Christian is free from all laws.
Där är huvudpoängen att en kristen är fri från alla lagar.
But that in love he makes himself a servant to all men.
Men av kärlek gör han sig till alla människors tjänare.
And this book is one of the masterpieces written on the subject of Christian liberty.
Denna bok är ett mästerverk när det gäller att beskriva detta ämne, den kristna friheten.
But it is not from that point of view that we will cover the subject this afternoon.
Men det är inte utifrån den synvinkeln vi ska behandla det här ämnet i eftermiddag.
The English author Kingsley once said that there are two kinds of freedom.
Den engelska författaren Kingsley sa att det är två slag av frihet.
The freedom to do what you want and the freedom to do what you ought.
Friheten att göra det du vill göra och friheten att göra det du bör göra.
And sometimes people say that Christian liberty is the freedom to do what you ought.
Och ibland säger man att en kristens frihet är att frihet att göra det man bör.
But really Christian liberty is something far deeper than that.
Men i verkligheten är en kristens frihet något mycket djupare.
A man becomes truly free when what he wants to do is the same thing that he ought to do.
En kristen är verkligen fri när det är detsamma vad han vill göra och vad han bör göra.
This happens when the Lord writes his law in the heart of a man who is converted.
Det händer när Herren skriver lagen i hjärtat på en omvänd.
Sometimes people criticize the doctrine of salvation by grace.
Ibland kritiserar människor läran om frälsning av nåd alena.
By saying that if we teach people that they don't have to do any good works.
Genom att säga att om vi lär människor att de behöver inte göra goda gärningar.
Then they will think that they can live as they please.
Då tror de att de kan leva hur som helst.
Any way they want to live.
Ja, yes, hur som helst.
It's going to work out. I don't know if it's going to work out. It is true that a Christian can do what he wants to do.
Det är sant att en kristen kan göra det han vill göra.
Because it is also true that a Christian, insofar as he is a Christian,
det är sant att så långt som han är en kristen,
will want to do those things that God wants him to do.
Så vill han ju göra det som Herren vill han ska göra.
So if you live the way you want to live as a Christian,
så om du lever så som du vill leva som en kristen,
then you will live the way God wants you to live.
Så kommer du att leva så som Gud vill att du ska leva.
We have a hymn in our Lutheran hymnal in America that says, "What pleaseth God, that pleaseth me."
Vi har en hymn i vår lutherska psalmbok i Amerika som lyder, det som behagar Gud, det behagar mig.
And if that's true of you,
det är sant om dig.
Then you can live as you want to live.
Då kan du leva precis som du själv vill.
And if you live as you want to live, then you will live as you ought to live.
Och om du då lever som du själv önskar, så lever du som du bör leva.
But that's what the prophet Jeremiah means when he says.
Det är vad profeten Jeremia menar när han säger
that the Lord will write his law on our hearts.
Att Herren, när han säger att Herren ska skriva lagen i våra hjärtan.
And the Lord writes his law in our hearts when he establishes his new covenant with us.
Och det gör Herren när han upprättar det nya förbundet med oss.
Through the prophet Jeremiah, God told the children of Israel in chapter 31 that he would establish this new covenant with his people.
I Jeremia 31 heter det att Herren vill upprätta detta nya förbund med sitt folk.
And basically the establishment of the new covenant consists in this.
Och det nya förbundet består i grunden i detta.
That God promises that he will not remember our sins.
Nämligen det att Herren lovar att inte komma ihåg våra synder.
In other words, the new covenant is the forgiveness of sins, or the gospel.
Med andra ord, det nya förbundet är syndaförlåtelsen, evangelium.
And when a man knows that his sins have been forgiven,
och när en människa vet att hans synder har blivit förlåtna,
then he will love the Lord.
Då kommer han att älska Herren.
It is impossible for an unconverted person to love the Lord.
Det är omöjligt för en oomvänd att älska Herren.
The Bible tells us very clearly that man is born with hatred in his heart for the Lord.
Bibeln lär oss mycket tydligt att människan är född med hat mot Gud i sitt hjärta.
Many people think that they love the Lord.
Många människor tror att de älskar Herren.
But the Lord that they love is an idol.
Men den herre de älskar en avgud.
Who exists nowhere but in their own mind.
Som inte existerar någon annanstans än i deras eget sinne.
The true God is the God who says that he will never forgive a single sin.
Den sanna guden är den Gud som säger jag ska inte glömma en enda synd.
He will punish every sin.
Jag ska straffa varje synd.
And a God like that, the unconverted man can only hate.
Och en sådan Gud kan endast den oomvända människan hata.
And therefore every man must first of all recognize himself as a sinner under the wrath of God.
Och därför måste var och en först lära känna sig som en syndare under Guds vrede.
But then when he recognizes that, the Lord comes to him with his new covenant.
Men när man har lärt känna det, då kommer Herren till honom med sitt nya förbund.
In which he tells him that those sins for which he ought to go to hell have been forgiven through the suffering of Christ.
I vilket han talar om för honom att de synder för vilka han skulle gå till helvetet, de har genom Kristi lidande borttagits.
And only when we know ourselves as sinners who deserve to be lost but who have been forgiven through the precious blood of the Lord Jesus can we really love the God who both punishes sin and forgives sin.
Endast när vi vet att vi är syndare som är värda helvetet och så har lärt känna den herre som har tagit bort synden och förlåtit oss, först då kan vi älska den herre som både straffar synd och förlåter.
And when we love the Lord,
och när vi älskar Herren,
then we will want to please him.
Då vill vi också leva honom till behag.
We will want to do those things that he wants us to do.
Vi vill göra det som han vill att vi ska göra.
And we will do them not because the law says we must.
Inte därför att lagen säger du måste.
Luther once said that the Christian does not need to be told to love the Lord.
Luther.
Yes.
Luther sa en gång att en kristen behöver inte först höra att du måste älska Herren.
You don't have to tell a Christian to love the Lord any more than you have to tell a pear tree to bear pears.
Du behöver inte säga åt en kristen du ska älska Herren mer än att säga till ett päronträd att du ska bära päron.
In other words, it is the very nature of a pear tree to bear pears.
Det hör till päronträdets natur att bära päron.
You can't keep it from bearing pears without unless you destroy it.
Du kan inte förhindra det från att bära sådan frukt annat än att genom att förstöra det.
And it is the same way with a Christian.
På samma sätt är det med en kristen.
The Christian does not love the Lord because the law says you must love him.
En kristen älskar inte Herren därför att lagen säger du måste älska Herren.
But he loves the Lord because he can't do anything else.
Han älskar Herren därför han kan inte göra någonting annat.
And when that happens to him, he is truly free from the bondage of sin.
Och när det händer då han verkligen fri från syndens träldom.
And the law of God has been written on his heart.
Och Guds lag har skrivits i hans hjärta.
We can say that the law of God is what God wants from us.
Och vi kan säga att Guds lag är det som Gud begär av oss.
And when what God wants from us is written on our hearts so that we want it.
Och när detta vad Gud begär är skrivet i våra hjärtan så att vi själva vill det.
Then we are truly free.
Då är vi förvisso fria.
And that will mean that as Christians we will want to do those things that God wants us to do.
Och det betyder att vi som kristna vill göra det som Gud vill att vi ska göra.
And sin is just the opposite of that.
Synden är raka motsatsen.
We say that sin is the transgression of the law.
Vi säger att synd är överträdelse av lagen.
We sin when we do those things that God does not want us to do.
Vi syndar när vi gör sådant som Gud inte vill att vi ska göra.
Those we call sins of commission.
Sådana synder kallar vi för överträdelsesynder.
We also sin when we do not do what God wants us to do.
Men vi syndar också när vi inte gör det som Gud vill att vi ska göra.
And those we call sins of omission.
Sådana synder kallar vi för underlåtenhetssynder.
And all of this then can be summarized in two very short sentences.
Och allt detta kan sammanfattas i två korta meningar.
What God has forbidden to us, we may not do.
Det Gud har förbjudit oss, det ska vi inte göra.
And what God has commanded us to do, we must do.
Och det Gud befallt oss göra, det ska vi göra.
We may not omit it.
Vi ska inte underlåta det.
We must remember, however, that it is very important to consider the fact that we here say that we must do what we should do what God wants us to do.
Men det är mycket viktigt här att vi lägger märke till att det vi ska göra, det är det som Gud säger att vi ska göra.
There are many commandments in the Bible.
Det finns nämligen många befallningar i Bibeln
which we do not need to obey.
Som vi inte behöver lyda.
For example, God commanded Abraham to sacrifice his only son.
Så till exempel befallde Gud Abraham att offra sin enda son.
That is a commandment that does not apply to us.
Det är inte en befallning till oss.
And we all understand that very easily and very clearly.
Det förstår vi mycket lätt.
Jesus also commanded the rich young man that he should sell all that he had.
Jesus befallde också den unge rike mannen att han skulle gå och sälja allt vad han ägde.
That particular story caused some of the early church fathers a great deal of difficulty.
Den här berättelsen orsakade ganska stora problem, svårigheter för de tidigare kyrkofäderna.
And some of them wondered when they read that story whether a rich man could ever be saved.
Några av dem undrade om en rik man överhuvudtaget kan bli frälst.
The Clement of Alexandria, for example, wrote a book with the title "Can a Rich Man Be Saved?"
Clemens av Alexandria, till exempel, skrev en bok som hade titeln "Kan en rik man bli frälst?"
He said that the Lord Jesus commanded the rich young man that he should sell all that he had.
Han skriver där att Jesus befallde ju den rike mannen att han skulle sälja allt vad han ägde.
Then he asked the question, "Must we also do that to be saved?"
Och så ställer han frågan, måste också vi göra det för att bli frälsta?
And he answered that question by saying that commandment did not apply to us all.
Men han besvarar frågan med att säga att det budet inte tillämpligt på oss alla.
So it is only those commands that apply to us that we need to take into account here.
Så i det här sammanhanget ska vi alltså endast observera de befallningar som gäller oss.
And from that it also follows that there are things that are wrong for some people that are not wrong for others.
Av detta följer att det finns vissa ting som är felaktiga för vissa personer men inte för andra.
It would have been a sin for Abraham not to be willing to sacrifice Isaac.
Det skulle ha varit en synd för Abraham om han inte hade varit villig att offra Isak.
It was a sin for the rich young man not to sell everything that he had and to give it to the poor.
Det var en synd för den rike mannen om han inte hade sålt allt han ägde och givit det åt de fattiga.
And when the Holy Ghost forbade Paul to preach the word in Asia.
Och när den helige ande förbjöd Paulus att predika evangelium i Asien.
Paul would have been a rebel against the commandment of God if he had preached the gospel there.
Så hade Paulus varit en rebell gentemot Guds befallning om han ändå hade gjort det.
So we must always remember then that what God has not forbidden to us and what God has not commanded us is something concerning which we are completely free.
Vi ska alltså vara helt klara över att Gud inte har givit oss någon befallning om att inte göra eller att göra. Det är vi alltså helt fria i sådana frågor.
And it is that particular type of Christian liberty that we want to talk about today.
Det är nu den här kristna friheten i detta sammanhang vi ska tala om.
What God has neither forbidden nor commanded we call an adiaphoron.
Det som Gud varken har befallt eller förbjudit, det kallar vi för ett adiaphoron.
And when God has neither forbidden nor commanded something, the Christian is free to act as he wants to act.
Och när Gud inte har befallt något speciellt i den saken eller förbjudit någonting i den frågan, då är den kristne helt fri att handla som han vill.
For example, in the Old Testament it was a sin for God's people to eat pork.
I Gamla testamentet till exempel fick inte Guds folk äta svinkött, heter det så på norska.
But in the New Testament God has made it very clear that commandment no longer applies to us.
Men i Nya testamentet gör Herren det helt klart att den befallningen gäller inte längre oss.
I'm sure you're all familiar with the story of the vision that Peter received in the home of Simon the Tanner.
Ni är säkert helt bekanta med den syn som Petrus fick se när den här duken med rent orent kom ned.
You remember that when that sheet was let down from heaven, Peter was commanded to eat from it.
När den här duken kom ned så fick ju Petrus befallning att äta av det.
And in that sheet there were all kinds of animals, clean and unclean.
Där fanns nu alla slags djur, både rena och orena.
And when Peter saw those unclean animals, he said to the Lord, I can't eat that because that is unclean.
Och när då Peter såg de orena djuren så sa han ju, Herre, jag kan inte äta av det här, det är orena djur.
And then God said to him, what God has cleansed, that call not thou unclean.
Men då sa Herren, det Herren har förklarat för rent ska du inte förklara för orent.
So we must be very careful that we don't make laws for Christian people which God has not made.
Vi ska alltså vara mycket noga med att inte sätta upp en rad stadgar och lagar i frågor där Gud inte har gjort det.
For example, it is not wrong for us to eat pork.
Det är till exempel inte synd att äta svinkött.
It is not a sin for a Christian to drink beer.
Det är inte en synd för en kristen att dricka öl.
The Bible never commands us to avoid every kind of alcohol.
Bibeln förbjuder aldrig oss att undvika allt slag av alkohol.
It clearly forbids every kind of drunkenness.
Men det klart förbjuder allt slag av dryckenskap.
So a Christian is free to drink beer or not to drink beer as he pleases.
Så en kristen är fri att dricka öl eller låta bli att dricka öl precis som han vill.
God does not care whether he does it or doesn't do it.
Gud bryr sig inte om han gör det eller inte gör det.
But Christian liberty is not only the freedom to drink beer.
Men kristen frihet är inte bara friheten att dricka öl.
It is also the freedom not to drink beer.
Det är också friheten att låta bli att dricka öl.
And if a man cannot stop drinking when it is time to stop, he should not talk about Christian liberty.
Och den som inte kan sluta dricka när det är dags att sluta, han ska inte tala om kristen frihet.
Now that is probably all we would need to say about this subject.
Det är förmodligen allt vi behöver säga om det ämnet.
If Christians lived in the world all by themselves.
Om nu en kristen levde i världen helt för sig själv.
But we have already seen that what is wrong for one person may not be wrong for another.
Men vi har redan sett att det som är fel för en person kanske inte är fel för en annan.
And what may be right for one person may be not be right for another.
Och det som är rätt för en kanske inte är rätt för en annan.
The Apostle Paul gives us some very clear and concrete instruction about this matter in Romans chapter 14.
Aposteln Paulus ger oss mycket konkreta och tydliga anvisningar i det här ämnet i Romarbrevet 14.
And we want to pay special attention in detail to what he says here.
Och vi ska noggrant se vad Paulus säger här.
He says first of all that him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
Han säger först, om någon är svag i tron så upptag honom dock vänligt utan att döma över andras betänkligheter.
And what Paul means by being weak in the faith becomes very clear in the following discussions.
Och det blir mycket tydligt i fortsättningen vad Paulus menar med uttrycket att vara svag i tron.
When we talk about the Christian faith, basically we mean faith in the forgiving, in the promise of forgiveness that God gives us in Jesus Christ.
När vi talar om tron så menar vi först och främst en fast förtröstan på löftet om syndernas förlåtelse genom Kristus.
And to have Christian faith really means to be sure that your sins are forgiven because of what Jesus has done for you.
Att ha kristen tro, det är detta att vara helt viss om att dina synder är förlåtna på grundval av vad Kristus har gjort.
But the Christian is sure of many more things than this, that his sins are forgiven.
Men en kristen är viss om många andra ting än detta att synderna är förlåtna.
The Christian faith includes everything that is in the Bible.
Den kristna tron innefattar allt det som Bibeln lär.
The Christian also believes, for example, that the world was created in 6 days.
En kristen tror också att till exempel jorden är skapad på 6 dagar.
At least he ought to believe that if he is a Bible-believing Christian.
Borde han tro det om han är en bibeltroende kristen.
The Christian also believes that baptism washes away our sins.
En kristen tror också att dopet tvättar bort våra synder.
A Christian believes that Balaam's ass spoke.
En kristen tror att Biblikums åsna, Biliams åsna, talade.
A Christian believes that Jesus walked on water.
En kristen tror att Jesus gick på vattnet.
And a Christian also believes that it's all right to eat pork.
Och en kristen tror också att det är all right att äta fläsk.
And if Peter would have said, "Lord, you're all wrong when you tell me it's all right to eat pork," he would have sinned.
Och om Petrus hade sagt till Herren, "Nej, nej, Herre, det är alldeles galet att äta svinkött," då hade han syndat.
Paul says in verse 2 that one man believes that he may eat everything and another man who is weak eats vegetables.
I vers 2 säger Paulus att den ene tror att det är okej att äta vad som helst, men den som är svag han tror att han bara får äta grönsaker.
You see, many of the Christians in Rome were people who had been brought up in the Jewish religion.
I Rom fanns det nu medlemmar som hade fått en judisk uppfostran.
They were like Peter, who had never in their whole lives eaten anything that was unclean.
De var som Petrus som aldrig någonsin i livet hade ätit något som var orent enligt judiska stadgar.
It isn't always easy to give up some of those ideas with which you were brought up.
Det är inte alltid lätt att ge upp vissa tankar som man är uppfostrad med.
And it must have been especially difficult for some of those Jewish believers because those Old Testament laws were laws that had been given by God.
Och det måste ha varit särskilt svårt för de judar som kom till kristen tro eftersom de gammaltestamentliga stadgarna var givna från Gud.
How difficult it is to give up some of those things might be illustrated by a story.
Hur svårt det är att ge upp en del av dessa ting kan illustreras av en berättelse.
Some years ago, a friend of mine, a Lutheran pastor in America, confirmed a young lady who had been brought up as a Roman Catholic.
För några år sedan konfirmerade en vän till mig en som hade blivit uppfostrad som katolik.
This young lady had a father who was in his 70s.
Den här unga flickan eller ladyn, hon hade en far som var
70 years old.
Som var 70 år.
She brought her father to the Lutheran services with her.
Hon tog med pappan till en luthersk gudstjänst, just det, pappan var katolik alltså.
And this old man who had been brought up as a Roman Catholic learned about the doctrine of salvation by grace alone.
Och nu fick den gamle man höra läran om frälsningen genom nåd alena.
And finally he also took instruction for membership in the Lutheran church.
Och slutligen så gick han med på att motta undervisning för att kunna bli medlem i en luthersk kyrka.
And he often spoke of how happy he was that now he knew for sure that his sins were forgiven.
Ofta talade han om hur lycklig han var att han nu äntligen visste helt säkert att hans synder var förlåtna.
And he was happy to know that we are not saved by works but by the grace of God.
Han var lycklig att veta att vi inte är frälsta av gärningar utan av nåd allena.
But when the time came to be confirmed and to become a communicant member of the church,
men när tidpunkten kom för konfirmationen och bli nattvardsberättigad medlem i kyrkan,
then he said, I don't think I am ready to become a Lutheran.
Då sa han, jag tror inte att jag är beredd att bli en lutheran.
He said, I cannot go to sleep at night unless I pray to the Virgin Mary.
För jag kan inte gå och lägga mig på kvällarna om jag inte ber till Jungfru Maria.
He said, ever since I was a little boy, my mother taught me that I should always pray to the Blessed Virgin.
Ty allt sedan jag var en liten pojke så har jag lärt mig av min mor att bedja till den välsignade jungfrun.
And he said, to this day, I cannot sleep unless I do that.
Och han sa, alltjämt kan jag inte somna om jag inte gör det.
He said, but the Lutheran church teaches that it is a sin to pray to the Virgin Mary.
Men den lutherska kyrkan lär ju att en synd är att bedja till Jungfru Maria.
So I should not be a Lutheran.
Så därför bör jag inte bli en lutheran.
And the pastor said that that was what he ought to do. He ought not to become a Lutheran.
Ja, och då sa pastorn, ja, det är klart, då bör du inte bli en lutheran.
But he invited him to keep on coming to the service.
Men han inbjöd honom att fortsätta att komma till undervisningen av gudstjänsterna.
And he said, anytime you are ready now to become a member of the Lutheran church, we are ready to accept you.
Och så snart du är beredd att bli en medlem i den lutherska kyrkan, ska vi ta emot dig.
And one evening when the pastor was taking announcements for Holy Communion,
och en kväll när pastorn tog emot anmälningar för nattvardsfirande,
this old man came and said, I would like to go to communion tomorrow.
Då kom den gamle mannen och sa, jag skulle vilja gå till nattvarden imorgon.
He said, I think I got her licked. I think I got her licked is an English expression for I think I have finally won the victory over her.
Då sa han, jag tror äntligen att jag har besegrat henne.
He said, Last night, he said, was the first time in my life when I went to sleep without praying to the Virgin Mary.
Så igår kväll var första gången som jag lyckades somna utan att be till Jungfru Maria.
And he said, now I think I'm ready to be a Lutheran.
Så därför nu tror jag att jag är beredd att bli en lutheran.
Now these Jewish people in Rome had been brought up by their parents not to eat pork.
Nu hade dessa judiska kristna i Rom uppfostrats så att de fick inte äta fläsk.
And when they came became Christians, Paul told them it's all right to eat pork.
Men när de nu blev kristna så sa Paulus till dem det är helt fritt att äta svinkött.
But they were weak in the faith.
Men de var svaga i tro.
They weren't so sure that that was really all right.
De var inte helt säkra på att det är all right.
And Paul said, if a man is weak in the faith, we can take him into the church.
Då sa Paulus, om han är svag i tron kan han få vara medlem i kyrkan.
But not to doubtful disputations.
Men inte för tvivelaktiga disputationer.
See, a man who says it's a sin to eat pork is not weak in his faith.
Så den som säger det är synd att äta svinkött, han är inte svag i tron.
And in the letter to the Galatians, Paul dealt with people like that.
Och i Galaterbrevet behandlar Paulus såna människor som har en sån uppfattning.
See, there are really three classes of people.
Det finns alltså tre grupper av människor.
Those who are strong in the faith and their faith is right.
De som är starka i tron och de har en rätt tro.
Those who are strong in their faith but their faith is wrong.
De som är starka i tron men de har en felaktig tro.
They are sure that it is a sin to eat pork.
De är säkra på att det är synd att äta svinkött.
But then there are people who are weak in the faith, who have their doubts, who are not as sure as they ought to be.
Och så finns det de som är svaga i tron som inte är helt vissa om hur det bör vara.
And so they eat vegetables, Paul.
Och därför äter de bara grönsaker.
And Paul says then in verse 3.
Och så säger Paulus i vers 3.
That the man who eats should not despise the man who does not eat.
Där säger han att den som äter, han ska inte förakta den som nu inte vill äta kött.
And the man who does not eat should not judge the man who eats.
Likaså ska inte heller den som bara äter grönsaker fälla domar över den som äter kött.
Because God has received him, he says.
För Gud har upptagit honom, säger han.
In other words, God doesn't care whether a man eats pork or whether he doesn't eat it anymore.
Med andra ord, Gud bryr sig inte om en människa äter kött eller inte.
And if God doesn't care, why should I care?
Om nu Gud inte bryr sig om det, varför ska då jag bry mig om det?
In other words, I should remember that this man is free in his Christian liberty to do or not to do as he pleases.
Vad jag ska komma ihåg är att denna människa är fri att äta eller inte äta, att göra som han vill.
In verse 5, Paul speaks of uses another example.
I vers 5 tar Paulus ett annat exempel.
He says, one man esteems one day above another, another man esteems every day alike.
Där säger han, den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andra håller alla dagar för lika.
In the Old Testament, the Jews had to celebrate the Sabbath day.
I Gamla Testamentet måste judarna fira sabbatsdagen.
There was a law that said that on that day they were not to work.
Det fanns en lag som sa att på lördagen fick man inte arbeta.
But Paul says in Colossians, as we saw yesterday,
men Paulus säger i Kolosserbrevet 2 som vi påminner om igår,
the Sabbath day was only a shadow of things to come.
Att sabbatsdagen bara var en skuggbild av den verklighet som skulle komma med Kristus.
And when Jesus came to bring us the real Sabbath, the Sabbath for our souls,
och när Kristus kom med den verkliga vilan, verkliga sabbaten för våra själar,
the need for the Sabbath disappeared.
Då försvann behovet av en särskild sabbatsdag.
Just as the need for all those Old Testament sacrifices disappeared.
Precis som behovet av alla de gammaltestamentliga offren försvann.
And yet some of those people still thought that the certain day of the week was especially holy.
Men ändå så fortsatte vissa att tro att en speciell dag i veckan var extra helig.
And Paul said there are some Christians who think all days are alike and some Christians think one day is better than others.
Säger Paulus att det finns somliga som menar att alla dagar är lika och en del tror att vissa dagar är bättre än andra.
And he said let each man be fully persuaded in his own mind.
Men då säger han var och en var fullt viss i sitt sinne.
In other words, any Christian is free to think as he wants about those matters.
Med andra ord, varje kristen är fri att tänka som man vill i den frågan.
But he is not free to destroy the freedom of his neighbor.
Men han är inte fri att förstöra sin grannes frihet.
Paul says he that observes the day observes it for the Lord.
Han säger att den som iakttar någon viss dag, han gör det för Herren.
And he that eats to the Lord.
Om någon äter så gör han detta för Herren.
But the man who does not eat also does not eat for the, to the Lord.
Och om någon avhåller sig från att äta, så gör han också detta för Herren.
And he says he thanks God for this.
Och han tackar Gud för detta.
I really thank God that he did not give me a command to drink beer every day.
Jag tackar verkligen Gud att han inte har befallt mig att dricka öl varje dag.
Because I don't like the taste of it very much.
Jag tycker inte att det smakar så där väldigt gott.
And so I could thank God when I don't have to drink a glass of beer.
Så jag tackar Gud att jag inte måste dricka ett glas öl.
There are other times when I when it's hot outside when I enjoy a glass of beer.
Men det finns andra stunder när det är varmt ute och jag njuter av ett glas öl.
And I thank God for being able to drink it.
Och jag tackar Gud för att jag får dricka det.
This is what Paul is talking about here.
Det är precis det som Paulus talar om här.
If you don't eat, thank God you don't have to.
Om du äter, så tacka Gud, men du behöver inte äta.
And if you do eat, then thank God that you can.
Om du äter, så tacka Gud att du kan. Om du inte gör det, så tacka Gud att du inte behöver.
See, Paul finally says, if we live, we live to the Lord, and if we die to the Lord.
Paulus säger, om vi lever, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren.
And if we drink to the Lord. If we don't drink to the Lord.
Om vi dricker, dricker vi för Herren. Om vi inte dricker, dricker vi inte för Herren.
See, if it makes no difference to the Lord whether I'm live or dead.
Oh, pardon.
If it makes no difference to the Lord whether I'm alive or dead.
Om det inte spelar någon roll för Herren om jag är levande eller död.
And I'm His whether I'm alive or dead.
Pardon?
And I am His whether I am alive or dead.
Och jag tillhör honom oberoende av om jag lever eller är död.
Then it sure isn't going to make much difference whether I drink a glass of beer or don't drink a glass of beer.
Det spelar inte så stor roll om jag dricker ett glas öl eller inte.
And that applies to every single thing which is not forbidden or commanded by God.
Detta är tillämpbart på allting sådant som varken är påbjudet som inte Herren har sagt något bestämt om.
Every Christian is perfectly free to do exactly what he wants to do in those matters too.
Varje kristen är helt fri att göra precis som han vill i såna här frågor.
But there is something else that is always involved.
Men det finns en annan sak som vi måste jakta på här.
He says in verse 13, Paul says in verse 13, let us not judge one another.
Vi ska inte döma varandra.
In other words, there are people still in the Christian church today who think that it is a sin to drink beer.
Med andra ord, det finns alltjämt inom den kristna kyrkan några som menar i sina samveten att det är en synd att dricka öl.
There are some churches who say it is a sin not to keep the Sabbath the way the Jews kept it in the Old Testament.
Ja, det finns till och med vissa kyrkor som säger att det är en synd att inte hålla sabbaten så som Herren befaller i Gamla Testamentet.
There are some Christians who think that it's sin to eat certain kinds of food.
Det finns också kristna som tror att det är en synd att äta en viss sorts mat.
But Paul says in verse 13 that we should be very careful that we do not put a stumbling block or an offense in the way of our neighbor.
Men Paulus säger i vers 13 att vi ska vara mycket noga med så att vi inte lägger ut en stötesten för vår broder som kan bli honom till fall.
And in verse 14 he lays down a rule which all of us ought to keep in mind very seriously.
Och i vers 14 formulerar han en regel som vi ska ta mycket allvarligt på.
He says, I know and am persuaded in the Lord that there is nothing unclean in itself, but if anyone thinks something to be unclean, then for him it is unclean.
Han säger, jag vet väl och är i Herren Jesus viss om att inte till sig själv är orent. Allenast om någon håller något för orent, så är det för honom orent.
In other words, if a man believes that something is a sin, it is
med
a
andra
sin.
Ord, om en person menar att en viss sak är en synd,
then it is a sin for him.
Då är det en synd för honom.
See, if he knows that a sin is disobedience to God,
om man vet att synd är olydnad mot Gud,
and he believes that God does not want him to drink a glass of beer,
om man tror att Gud inte vill att han ska dricka ett glas öl,
then if he drinks a glass of beer, in his heart he is doing something which he believes that God does not want him to do.
Om han då dricker ett glas öl, så gör han i sitt hjärta något som han är viss om att han inte får göra.
Before 1900, some years ago, Roman Catholics were told by their church that it is a sin to eat meat on Friday.
För ett antal år sedan lärde den katolska kyrkan att det är en synd att äta kött på fredagar.
And they believed that this rule that the Pope had laid down was a rule that God wanted them to obey.
Och de trodde att denna regel som påven hade hittat på, den hade Gud själv befallt.
Under those conditions, if a Roman Catholic would eat meat on Friday, he would say, I don't care what God wants me to do.
Om då en katolik under sådana förhållanden ändå äter kött på en fredag, då säger han ju detta, jag bryr mig inte om vad Gud befaller.
And thus it would have been a sin for him, because it would show that he loved that meat more than he loved God.
Och därför hade det varit en synd, för därmed hade han visat att han älskade köttet mer än Gud.
And therefore we have Christians in our midst who believe that certain actions are wrong which God has not forbidden.
Och vi har kristna i vår mitt som tror att vissa handlingar är felaktiga fastän de inte i sig själva är det.
They are not guided by the Bible but by their own feelings.
De är inte styrda av Bibeln i såna frågor utan av sina egna känslor.
They believe that certain things are sin.
De tror att vissa ting är synd,
which we know are not forbidden by God.
Som vi vet inte är förbjudna av Gud.
If we then, by our example, lead them to do what they believe to be sinful,
får dem att göra sånt som de är övertygade om är synd,
then we are encouraging them to commit sin.
Då uppmuntrar vi ju dem att synda.
And we must be very careful in this matter.
Därför ska vi vara mycket försiktiga i denna fråga.
And that's what Paul means when he says we should not destroy the work of God for meat, for food.
Och det är det som Paulus menar när han säger vi får inte förstöra Guds rike för matfrågors skull.
And in the last verse of the last verses of this chapter,
och i detta 14 kapitel sista versen,
he says that whatever is not of faith is sin.
Säger han att det allt som inte sker av full övertygelse av tro, det är synd.
In other words, if we are not sure,
med andra ord, om vi inte är säkra,
that it is perfectly all right for us to do something,
att det är helt okej för oss att göra en viss sak,
we ought not to do it.
Då ska vi inte göra det.
And if we are not sure that we ought to avoid something,
om vi inte är säkra på att vi bör undvika en viss sak,
then we ought to be careful that we follow the dictates of our conscience.
Då är det viktigt att vi följer samvetets utslag.
It is always a sin to act contrary to your conscience.
Det är alltid en synd att handla mot samvetet.
Other sins are sins of weakness.
Andra synder är svaghetssynder.
But to sin against conscience is a terrible thing.
Men att synda mot samvetet är en fruktansvärd sak.
And if we know that our fellow Christian will be led to sin against his conscience by our example,
om vi vet att andra kristna genom vårt exempel uppmuntras att synda mot sitt samvete,
we will lead him into sin.
Då leder vi en sådan in i synd
by our action,
genom vårt handlande.
And then Paul says we are not acting in love.
Och då säger Paulus, då handlar du inte i kärlek.
In 1 Corinthians chapter 10,
i första Korinthierbrevets tionde kapitel,
we have another example that will help to make this even clearer.
Har vi ett annat exempel som gör det här ännu tydligare.
In verse 23. 1 Corinthians 10, yes. He says that all things are lawful for me, but all things are not fitting for me.
Det säger Paulus, allt är lovligt, ja, men inte allt är nyttigt.
But in verse 28 then he says,
men i vers 28 säger han,
verse 27, he says, if anyone of the unbelievers invites you to a feast and you want to go, everything that is set before you eat, asking no questions for conscience sake.
Om någon av dem som icke är troende bjuder eder till sig och ni vill gå till honom, så må ni äta av allt som sätts fram åt er. Ni behöver inte för samvetets skull göra någon undersökning därom.
The meat that was eaten by the unbelievers in Corinth,
det kött som åts av de otroende i Korinth,
probably came from a heathen temple.
Kom förmodligen från ett hedna tempel.
The heathen temples in Greece were the wholesale butcher shops.
Hedna templen i Grekland var saluhallar för kött.
When the Greek priest brought a sacrifice,
den grekiske prästen, han offrade kött.
They offered the entrails of the animal and the skin of the animal and all the waste parts on the altar and burned it.
De offrade allt som inte gick att äta, tarmarna och skinnet och sånt där på altaret och brände upp det.
But all the good meat belonged to the priest.
Men det goda fina köttet, det tillhörde prästen.
He and his family could not eat that.
Han kunde ju inte själv veta allt.
So they sold most of it.
Därför sålde de det mesta.
And most of the meat that was eaten then in Corinth would be meat that had been offered to an idol.
Och därför var det mesta av det kött som salufördes i Korinth sånt som hade offrats till en avgud.
And Paul says if you go to the home of an unbeliever who has prepared some of this food.
Och då säger Paulus om du går till en icke troende för att äta mat och han har gjort i ordning det sånt där kött.
Don't ask any questions about where it came from.
Så börja inte att fråga var kommer det här ifrån.
In other words, Paul says if it's meat offered in sacrifice to idols, don't worry about it. It's not sinful for you to eat it.
Med andra ord, han säger att om du offrar till avgud, bryr inte om det, du käkar bara på.
But he said, if there is someone sitting next to you and he whispers to you and says, this meat was offered in sacrifices to idols.
Men om det då sitter en stackare bredvid dig som har samvetsbetänkligheter, han viskar i ditt öra, hör du, det där är kött som är offrat åt en avgud.
But then Paul said, don't eat. For conscience sake.
Då säger Paulus, i det fallet ska du låta bli att äta för dennes samvetes skull.
He said, not your conscience, but
inte
his conscience.
Ditt samvetes skull, utan för hans samvetes skull.
In other words, this man who asked questions about the meat.
Med andra ord, den här som ställer frågor om köttet.
Evidently is troubled in his conscience about where that meat came from.
Han har tydligen samvetsbetänkligheter när det gäller köttet.
And if he's troubled in his conscience about where that meat came from, he ought not to eat it and trouble his conscience even more.
Har han samvetsbetänkligheter, då ska han inte äta det och skaffa sig ännu mer dåligt samvete.
And Paul says, if it bothers your neighbor's conscience not to eat that meat, don't you eat it either.
Och därför om det blir problem för din grannes samvete, om du handlar på ett visst sätt, då ska du inte göra så.
In other words, the Christian is free to love his neighbor too.
Med andra ord, en kristen är fri att älska sin nästa också.
And because he loves his neighbor, he will not do those things that harm his neighbor.
Och älskar han sin nästa vill han inte göra sånt som skadar nästa.
I would not invite a friend of mine to my home and serve him beer if I believed that he thought it was a sin to drink beer.
Jag skulle inte bjuda hem en vän och så bjuda honom på öl om jag vet att han tror att det är en synd att dricka öl.
Especially if he is weak in his faith.
I synnerhet om han är svag i tro.
I think, for example, that it is a sin for me to smoke.
Jag tror till exempel att det är en synd för mig att röka.
I don't know whether it's a sin for you to smoke.
Jag vet inte om det är en synd för dig att röka.
But I know that when I smoked, I started to cough up blood.
Men jag vet att när jag röker, då sätter jag igång och hostar upp blod.
And the doctor told me very definitely that this was caused by my smoking.
Och min läkare har sagt mig helt klart att det är orsakat av rökning.
And on that day I became convinced that it would be a sin against the fifth commandment for me to keep on smoking.
Den dagen är jag övertygad om att det är en synd mot femte budet för mig om jag röker.
I tried to quit smoking many times before that.
Jag har försökt sluta upp att röka många gånger innan dess.
And I never was successful.
Men jag lyckades aldrig.
But on the day when I became convinced that it is a sin for me to smoke, I quit smoking completely and have not touched a cigarette since.
Men den dag jag blev övertygad om att det för mig är synd att röka, sen dess har jag inte smakat en cigarett.
And I'm not weak in that faith.
Jag är inte svag i den tron.
I am perfectly convinced.
Jag är helt övertygad.
You can offer me all the cigarettes you want and I will not take
them. Kom fram med alla cigaretter ni har, jag ska inte ta emot någon.
But if I were weak in the faith and not so sure about this then and but still had trouble in my conscience about it,
om jag var svag i tron inte helt visst men hade vissa samvetsbetänkligheter,
then you ought not to offer me a cigarette.
Då borde du inte komma fram och erbjuda mig en cigarett.
Because you do not want me to do something, you would not want me to do something which I believe to be a sin.
För du borde inte försöka få mig att göra någonting som jag tror är kanske en synd.
And so in all things we ought to keep in mind the welfare of our neighbor.
Så förhåller det sig i alla ting. Tänk på din nästas bästa.
And Paul says if meat causes my brother to offend I will eat no meat so long as the world stands.
Och Paulus säger om jag leder min nästa bort och skadar honom ska jag aldrig mer äta kött.
And that then is our Christian liberty.
Detta är vår kristna frihet.